Jag vet inte vad reciprocitet betyder. Det borde jag säkert veta. Slår det mig nu.
För att?
Därför att jag betraktar mig själv som en bildad person.
Hej och välkomna till Interrasismen podcast, avsnitt 109 är det den här gången. Magnus S. Bengtsson heter jag, Kristoffer Gummesson, med på länk från Sundsvall.
Just det.
Hej Kristoffer.
Hej Magnus. Och hej lyssnarna.
Okej.
Okay. Yeah. Ja.
Allt väl?
Det är helt okej. Okay. Jag har blivit lite förkyld. Så om det kommer lite så här störande harklingar eller stönanden eller vad det nu kan vara. Till följd av detta så får lyssnarna försöka ta överseende med det.
Nej, alltså det hade varit kul om de inte hade det.
Ja.
Jag menar, det var så här asarga, skickat mail. Vad fan är det fel på den här killen?
Ja, men jag har ju tänkt att jag gick ju tankarna på om jag skulle ställa in den här podcasten på grund av det. Men det har ju funkat väldigt bra för typ Leif GW Persson att ha den här approachen. Mm-hmm. Så det kanske funkar för mig också.
På tal om Leif GW, jag läste en artikel precis innan vi gick in i studion faktiskt. Eller studion, innan jag satte mig ner i mitt vardagsrum. Men även Leif GW har gett sig in i regeringsbildningsdiskussionen.
Mm-hmm.
Rubriken är mysteriöst. Att de inte kan bli sams, tycker GV. Så.
Han har ett sätt med svenska språket.
Om inte annat. Men alltså jag undrar, vissa så här, typiska nyhetsartiklar, är det reportern som har ringt upp Leif? Eller, alltså hur går det här till? Eller är det Leif som har hört av sig till reportern?
Nej, men jag utgår från, när det gäller Leif GW Persson, så utgår jag ifrån att så fort det är någon händelse eller någonting som folk liksom diskuterar i Sverige så ringer man upp Leif GW Persson och ber om hans kommentar kring det. Och sen så gör man en löpsedel utav det. Alltså, det här är ju ingen ny spaning, men han är ju och uttalar sig om allt. Och det blir löpsedlar varje gång. Vilket bara kan innebära en sak, och det är att han säljer extremt väl. För att det är ju inte som att journalister rent allmänt sitter och avgudar Leif GW Persson, utan det beror ju på att de har något slags marknadsekonomiskt intresse av att lyfta fram han på sin framsida. Så att det måste ju vara så att han verkligen är svenska folkets go-to guy när man behöver någon slags vägledning här i livet.
Nu vet jag ju inte om det här är ett löp då, eftersom jag är inne på hemsidan. Men ja, det hade inte förvånat mig om det är det man ser om man går ut till närmaste så, pressbyrån. Att det är så, Leif GW, Leif om valet deltagis. Men kan det inte
Kolon mysteriöst kanske.
Men kan det inte vara så att det också finns en sån här, alltså det man tänker är att nu har det gått ganska lång tid, nu har gått, vad är det, 3 veckor sedan valet, är det inte så?
Ja.
Något sånt. Och sen så började det muttras ute i stugorna så att säga. Och så tänker man sig, ja men Leif har säkert ungefär den åsikten typ. Att han kommer tycka att det är tröttsamt. Och då
just det.
Hör man av sig till honom.
Ja, och då vill man få det liksom bekräftat. Och det är ju rätt intressant, för att det är ju bara en del av ett narrativ egentligen från medias synvinkel. Alltså man bestämde sig ju i stort sett dagen efter valet för att det här är en jävla röra liksom, eller hur?
Mm.
Och nu när det har gått 3 veckor då är det dags att liksom slå det avgörande slaget i solar plexus på den svenska parlamentarismen genom att ringa upp Leif GW Persson och be han kalla dem för dagisbarn.
Men, ja, precis. Men jag tycker också att de avslöjar sig själva lite i just meningen, de skriver så här: kriminologiprofessorn tycker att de andra partierna för mycket lät Sverigedemokraterna styra debatten inför valet. Alltså att det blir lite så här, de outar ju just så här uttryckligen att han är kriminologiprofessor. Och då frågar man ju sig varför...
Vad han har för auktoritet.
Vad han har för auktoritet är det. Det spelar ju ingen roll. Han har ju verkligen auktoritet i alla ämnen. Det spelar ingen roll vad det är.
Ja.
De hade ju bara kunnat skriva professorn. Så.
Jo, det hade ju varit lite mer ohederligt dock. Är det inte så man brukar göra på typ Fox News, där man tar in en scientist som är klimatförnekare, men vad den här scientisten, han forskar egentligen på typ cancersvulster eller någonting.
Brukar de uttrycken skriva bara scientist?
Nej, jag tror inte de gör det. Det var orättvist gjort av.
Det hade ju fan varit ändå helt fantastiskt. Jag hade dagligen med glädje läst den nyhetsoutleten som använde sig av den typen av rubriker eller titlar.
Men är det väl någon sån där som brukar dyka upp i TV, inte Fox News, men på andra outletter som kallas bara för Science Guy?
Jo, men är inte det Bill Nye som brukar omnämnas som The Science Guy? Fast kanske inte seriösa medier.
Det kanske är.
Men det är bara hans nickname, är det inte så?
Jo, still though. Under vårt eftervalsavsnitt förra veckan, när Henrik var med, så babblade vi på så länge om regeringsfrågan så att vi inte hann med att ta upp en lång rad av de frågor och så att säga fenomen som har dykt upp på den höger reaktionära kanten av det politiska spektrat i samband med valet.
Mm.
Något som var utmärkande just då efter valet var ju förstås den här diskussionen om valfusk. Att Alternativ för Sverige inte var i närheten av att komma in i riksdagen, liksom att Sverigedemokraterna inte var i närheten av att bli största parti, det orsakade ju någon slags chockvågor i de dunklaste hörnen av sociala medier.
Alltså, jag, på tal om det där med valfusk, det var en längre artikel i Expressen som handlade om synen på SD typ. Den hette SD-väljarnas ilska, sluta frys ut oss. Läste du den?
Nej, det gjorde jag nog inte.
Det var i vilket fall en längre, vad ska man säga, det var ett halvreportage kanske. För de frågade en massa olika människor, det figurerade några statsvetare så här, och så figurerade några, alltså sverigedemokratväljare. Och då är ju den här frågan då att ska man öppna för SD eller är det orättvist att de inte får något inflytande och sen bla bla bla. Bland annat min favorit här, Andreas Johansson Heine heter han, va?
Ja.
Statsvetare i Göteborgs universitet uttalar sig. Han är ju då, han säger ju att det här är helt reko kanske. Han uttalar sig i alla fall. Säger att det är så demokrati funkar. Sen är det några roliga så Sverigevänner. Sverigeväljare är de. De är nog Sverigevänner också i och för sig. Men det är någon som säger det att, som är helt övertygad om att det måste vara valfusk.
Mm.
Som de har pratat med. Bland annat så är det en Harriet Andersson. Harriet Eriksson, förlåt. Som säger bland annat så här att hon röstade på SD. För hon säger, jag tycker att vi måste få stopp på invandringen. Det handlar inte om rasism utan de måste hjälpas på annat sätt. Och det är därför då hon har röstat på Sverigedemokraterna. Sen så säger hon att de inte får någonting. Jag tror för det första att det är valfusk. Vilket bara det är hemskt. Det känns väldigt oroligt allting just nu. Så säger hon vidare, jag trodde inte att SD skulle vinna. Det blir nästa gång om 4 år. Men eftersom de fått så många röster borde andra samarbeta med dem.
Det där tycker jag är intressant. Man tar ofta upp det här med att SD kommer vinna eller sossarna vann inte. Alltså vad är det att vinna valet egentligen?
Nej, men det är väl det som är den här frågan om alltså synen på vad demokrati är.
Mm.
Eller liksom, det är klart att, eller mer så här att de verkar tro att ju större de blir så ska de få samarbeta. Sådär.
Ja,
men samtidigt så kan man kan ju absolut ha en idé om demokrati som går ut på att du ska försöka, vad ska man säga, jämka de olika viljorna i ett land. Förstår du vad jag menar? Ja. Man kan ju också ha den synen.
Ja, det är klart man kan. Men det är svårt att se hur det skulle uttryckas i en grundlag till exempel.
Nej, det är ju där det blir, det är kanske där skevheten har uppstått just nu.
Men på ett helt filosofiskt plan så kan det finnas alltså någon tanke om att man ska på något sätt hur tolka allmän viljan på något vis i ett samhälle liksom.
Ja, men det är det jag tänker mig, att om, för att då försöka förstå den här hållningen i att man tycker att det är orättvist att 20%, eller 17 i det här fallet då, procent av rösterna inte får något rejält inflytande. Ja. Att de har någon idé om att ja, men det är klart att jag måste få inflytande också, typ.
Mm, mm.
Och då tänker man sig att man ska försöka, ja, men försöka komma överens, eller köra med, vad heter det? Inte kohandel, men ja, försöka mötas någonstans på mitten hela tiden.
Absolut, dock så är det ju lite, alltså det är ju lite konstig syn att titta på Sverigedemokraternas utveckling under de senaste 4 eller 8 åren till och med, och dra slutsatsen att de där har inte haft något inflytande över svensk politik. Det är inte riktigt min uppfattning. Inte minst eftersom att alla partier, eller många partier har liksom flyttat sig närmare dem i många frågor, men också för att de har ju faktiskt haft the swing vote, så att säga, varje gång som blocken har stått emot varandra i olika frågor. Det är ju på något sätt ett inflytande i sig självt.
Ja, men skulle man inte kunna, så här, om man ska vara krass då, för att Harriet här till exempel, hon kanske inte ser det på det sättet. Hon ser det bara som att, ja, men ingen vill samarbeta med SD. Men är det inte så att de andra partierna spär på den här bilden? För att samtidigt så vägrar ju, eller låtsas ju verkligen alla partier som att nej, nej, Sverigedemokraterna har inget inflytande. För det blir ju samtidigt så här, för det, de vill ju verkligen måla upp bilden av att, alltså, man ska ju komma ihåg att de senaste, vad blir det, 8 åren är det väl nu som de har suttit i riksdagen. Så är det fortfarande så att alla partier, eller i alla fall de som har haft regeringsmakten under den här perioden, har tagit hänsyn till Sverigedemokraterna.
Ja, precis. Och jag menar ju på att det har nog inte så mycket att göra med, alltså, förflyttningen som har skett bland de etablerade partierna när det gäller frågan om kriminal- och invandringspolitik har nog inte så mycket med Sverigedemokraterna att göra som det har med en allmän samhällsutveckling att göra, och en populistisk trend kanske. Men det i sig självt innebär ju att man faktiskt tar en väldigt stor hänsyn till Sverigedemokraternas väljare. Om du förstår.
Jo, nej men, ja, men dels det, men också det faktum att man har anpassat politiken för att få igenom den i riksdagen.
Ja, exakt. Ja, det har man ju säkert gjort.
Så det är ju två olika saker, för det syns ju inte riktigt i den offentliga diskussionen, möjligen. Eller det är ju inte det man går ut och använder som valmaterial, liksom. Utan då vill du ju hellre prata om alltså rent reella frågor. Men i riksdagen har man ju helt enkelt röstat i massa frågor som man måste få igenom. Och då har man ju lagt dem så, ja, kalibrerat dem så bra som möjligt.
Ja, det kan ju vara så. Det läckte ju några uppgifter om att Alliansens plan för att få igenom sin politik under de närmaste 4 åren var att man inte skulle ha öppna förhandlingar med Sverigedemokraterna, utan man skulle känna av stämningen typ under liksom utskottsmöten och sådana saker med Sverigedemokraterna,
ja, men det
för
alltså
att liksom kalibrera sina förslag just så att man ska få igenom dem. Och det är intressant. Men
ja, men jag tänker mig att man har jobbat så de senaste 4 åren. Så att,
ja, men absolut. Det har man säkert.
Det är bara att de blir kolade på det nu.
Ja. Men det är ju intressant. Alltså den här grejen med att det är odemokratiskt, Sverigedemokraterna inte får något inflytande. Det där är ju gammalt, som vi alla vet.
Sorry.
Det som är mer intressant är som sådär i förbifarten bara säger att sen så tror jag också att det har förekommit valfusk, och det är ju hemskt i sig. Alltså, det är ganska vild anklagelse som kommer. Sen så tycker jag hon viftar undan med, alltså hon viftar undan det ganska väl genom att säga att ja, bara det är ju dåligt. Men lyssna på det här, de vill inte samarbeta med oss. Ungefär som att det skulle vara liksom huvudsatsen i den poängen.
Det var ju där vi började någonstans, det här med valfusk. Det var det du nämnde.
Ja.
Men det är ju en så, alltså, det är en väldigt, väldigt märklig stämning efter det här valet, kan jag tycka, när det i vissa lager av befolkningen finns en uppfattning om valfusk.
Alltså, ja, ganska breda lager finns ju den uppfattningen. Det anförs egentligen inga bevis för det. Jag läste ju i samband med, alltså, dagarna efter valet och även under valnatten, så följde jag som vanligt Facebookgruppen stå upp för Sverige.
Men med röver, handen på hjärtat, det är ju inte så att du har läst, alltså du pratar om breda lager. det är inte så att du har läst det här från en massa sossar eller KD-människor.
Nej,
eller,
såklart.
Alltså, i och för sig, KD-människorna kan ju förmodligen sitta och tänka att det är valfusk med tanke på hur mycket de fick.
Nej, såklart inte. Men i de delar utav sociala medier som jag dessvärre följer så har det varit alltså en väldigt hög diskussion om det. Sen så är inte den, alltså Stå upp för Sverige är ju typ inte, det är inte representativt för svenska folk i det största allmänhet. Men när man följer,
jag tror inte,
men när man följer den Facebook-sidan, alltså 200 000 följare har den väl, eller något sånt där, och man läser av stämningarna där, känner man att shit, är det så jävla många människor som tycker att det här är sunt.
Jo, men då tänker jag mig att de allra flesta politiska läger skulle inte vara med i en grupp och skriva i en grupp som heter Stå upp för Sverige.
Nej, det är möjligt. Det är möjligt, men i det lilla universumet i alla fall så var alla på valnatten övertygade om att det hade förekommit omfattande och systematiskt valfusk. Någon anförde som bevis för det här att inte mindre än 42 av hans kompisar skulle rösta på Sverigedemokraterna och bara 3 skulle rösta på Socialdemokraterna. Så rent statistiskt så borde det innebära att det går nästan 15 SD-röster på en socialdemokratisk röst. Så för honom så var det helt orimligt att sossarna skulle bli större än Sverigedemokraterna. Där kan man ju snacka filterbubbla, men det är inte så mycket bevis för att det förekom valfusk kanske.
Det
var någon som i alla fall gav sig på ett teoretiskt, vad ska man säga, något sådär som den personens värld i alla fall hade kunnat utgöra bevis för valfusk. Det var bara att personen tänkte lite fel. För att hon kunde inte för sitt liv förstå hur Sverigedemokraternas staplar kunde gå ner. Alltså för i början av räkningen, då låg SD på 19%. Och lite senare låg den på 17,5. Hur kan Sverigedemokraterna få mindre röster ju mer som räknas? Alltså, människan har ju uppenbarligen inte förstått vad procent är. Och trodde att de är redan på 17,5. Då kommer de ju ligga på typ 92% när kvällen är slut. Hon hade heller inte så mycket förtroende för valmyndighetens förmåga att fuska då. För det hade ju knappast varit särskilt sofistikerat att bara plocka bort SD-röster när siffrorna står klart och tydligt i tv-rutan.
Men det är också väldigt märkligt förehavande av valmyndigheten att på bästa sändningstid, men ett av de största tittarspektaklen var fjärde år, sådär, att då passa på att stänga ner hemsidan i direktsändning och sen så bara puffa upp den igen.
Ja, men det är det jag menar. Det är liksom, det är inte så jävla
bold.
Det är inte så himla subtilt så att göra så.
Nej, men har du inte, det är ju den klassiska, nu är det ju väldigt oklart om det var Hitler eller om det var Goebbels som sa det, men just att de största lögnerna är de bästa liksom.
Jo, men precis. Men det här är ju alltså väldigt kul och sådär. Men det finns ju en allvarligare underton i det, såklart. Att man håller på och sprider konspirationer om valfusk. Det är någon sån här gammal fascistoid strategi för att underminera förtroendet för demokratin egentligen. Och det var inte bara liksom troll med varierad intelligensgrad på nätet som skrev om det, utan det var ju också ganska prominenta högerextrema opinionsbildare som till exempel Ingrid Carlqvist, som inte bara, alltså hon har ju varit helt manisk kring frågan om valfusk sen valnatten, för hon var ju i chock över att Sverigedemokraterna inte blev större och att Alternativ för Sverige inte kom in i riksdagen. Hon hade bland annat skrivit om valet på sajten Voice of Europe, där hon skrev att valresultatet är misstänkt eftersom att Sverigedemokraterna inte fick ett starkare resultat. Och hon menar också, hon har gjort en stor poäng av att Sverige brister i sina säkerhetsmekanismer för att förhindra ett politiskt initierat valfusk. Alltså man pekar på olika sätt som det teoretiskt sett hade kunnat gå att fuska på för enskilda rösträknare liksom. Och det i sig då ska vara någon slags bevis. En annan källa som spred det här teorierna om valfusk var faktiskt Breitbart i USA. Som ju är en publikation som tidigare drevs av Steve Bannon och som stöttade Donald Trump väldigt mycket. Och då, de tar ju upp den här danske politikern Michael Astrup Jensen från Venstre, som beskrivs som en valobservatör som kritiserade det svenska valsystemet.
Mm-hmm.
Framför allt så hade han kritiserat Sverige för att valhemligheten inte kan garanteras i och med att valsedlarna ligger uppe i vallokalerna.
Det där tänkte jag faktiskt på. Jag förtidsröstade i Uppsala på bredvid centralstationen hade de förtidsröstning.
Mm-hmm.
Så här, för jag skulle till Stockholm sen. Och där var det väldigt bra, för då stod man i en kö och så gick man in och så var liksom bordet bortvänt med alla valsedlar och sådär. Så du kunde plocka. Och sen så gick man in. Men sen så var jag i Solna på själva valdagen och var med en vän och röstade. Och då var det så här att tre bord och det var helt öppet typ. Det var jättemärkligt, för jag stod ju där och väntade. Och då kunde jag så här, om jag hade velat hade jag bara kunnat titta på vad folk röstade, för man kunde stå så här och titta på allting. Så det var lite märkligt.
Men det man gör normalt sett är att man tar valsedlar liksom ute i det fria och sen så går man in bakom ett skynke och där kan ju ingen se vad man röstar på.
Precis, det där är en sån klassisk grej som man lär sig när man ska rösta, och framförallt från
första gången man går och röstar, att ta en valsedel från alla partier. Min far är väldigt noga på att hålla valhemligheten. Mm. Han vill fortfarande inte berätta för mig vad han röstar på. Han sa det till mig. Alltså, vi hade en sån här coaching session innan jag skulle gå och rösta för första gången. Att du måste ta en valsedel från alla så ingen vet vilka du röstar på.
Ja, men det här
tycker jag, det kan man ju ha en rimlig diskussion om. Men det är ju ingenting nytt. Alltså, som sagt, det är ju en tradition i Sverige att man tar en valsedel från alla.
Det talar lite emot det här också. För som du påpekade i förra avsnittet att Sverigevännerna är ju väldigt morska just nu.
Ja.
Och är så här, de hade ju snarare typ nu för tiden så är det ju snarare så att de tar en valsedel och sen står de och håller upp den så här och tittar.
Ja, precis.
Folk i ögonen och håller upp den så här, nu jävlar.
Jo, men jag läste ju någon historia av någon som hade arbetat som valförrättare och så hade det kommit fram någon tant och sagt att nu kan du packa väskan eller något sånt där efter att hon hade något slags utländskt påbrå. Och det,
jag hoppas den tanten är död.
Nu satte
av
du
åldern då.
Ja, det är bra. Hyggligt av dig. Men det som är intressant i alla fall är att alltså, det här är ju ingenting nytt. Så har det sett ut i Sverige genom alla år. Och den här Michael Astrup Jensen kritiserade alltså just det. Men han är ju inte någon, han var ju valobservatör som privatperson att åka till Sverige och bara kollat in. Så det är knappast en nyhet att det åker en snubbe från Danmark och kollar på de delar av det svenska valsystemet som vi alltid har haft och som vi är väl införstådda i hur det funkar och säger att det där tycker jag är dåligt. Det är ju knappast ett uttryck för att det är någon oberoende myndighet eller så som har kommit fram till att det förekommer valfusk i Sverige.
Nej.
Däremot så, det är klart att man kan diskutera lösningar som att ha valsedlarna bakom, alltså att man får välja dem bakom det här skinket. Varför skulle man inte kunna göra det? Det kan man väl diskutera.
Det är lite mer, men jag tänkte mig mest också kanske att så här, är vi inte på 2018, alltså 2010-talet och jobbar? Det känns så jävla märkligt att fortfarande ha så här val, alltså lappar.
Ja, det kan man faktiskt också diskutera. Jag tror det blir väl i för sig lättare att liksom göra mer handfast, systematiskt övergripande valfusk om det sker digitalt, utgår jag ifrån.
För att?
Alltså det är ju system man kan hacka och sådana saker. I det här fallet, när man räknar fysiska valsedlar, ja, det är klart att det kan förekomma en eller annan valförrättare som bryter mot lagen. Men en person som räknar rösterna kan ju inte förändra valutgången i stort liksom.
Ja, men jag menar, det är fortfarande så att de där lapparna sen, det skickas ju förmodligen in digitalt. Antar jag. Så att du kommer väl kanske inte bort från ett sånt system. Det kan ju inte vara så att man samlar alla valsedlar sen, vad kan det vara, 8 miljoner. Vad är det, 80% av befolkningen som röstar, 85 eller något sådär. Men vad det blir i siffror. Det är väl 8 någonting. Så det är inte så, jag kan inte tänka mig att det är 8 miljoner valsedlar som du samlar i en stor jävla industrilokal och sen så räknar du dem för hand igen och sen så går du över till riksdagshuset kanske och säger
nu. Men det är knappast, ja, men det är knappast så heller att man man räknar alla röster och sen så skickar man in en digital siffra över hur det har gått och sen så kan man bara tweaka den siffran lite grann och ingen kommer märka någonting när det har varit tusentals personer i tusentals olika valkretsar som har suttit och räknat. Alltså,
nej, men jag menar att det här då din version av liksom hackerattack eller oron för det hade ju kunnat ske ändå, menar jag. För att det är ju inte så att det är analogt hela vägen. Eller jag, så
att jag, alltså det här är en jättetråkig diskussion. Nej, det var...
jag kan bara se framför mig att det kommer en massa säckar så skickas till någon stor hangar typ. Och så sitter det en massa människor på rad och bara räknar.
Ja, du kan låtsas inte förstå om du vill. Men sen en tredje exempel, det var en pronazistisk konspirationssajt som heter Red Eyes TV som drivs av Henrik Palmgren faktiskt. Mm. Och riktar sig till en internationell publik. De påstod efter valet att det hade förekommit meddling, alltså otillbörlig påverkan. Och de bevis som man presenterade låg i saker som det här med att svenska vallokaler ställer valsedlar på öppen plats. Men också det här klassiska snacket som vi pratade om förra veckan, att invandrare röstar på Socialdemokraterna.
Mm.
Och att en svensk...
Jag vet inte om det är ett valfusk faktiskt.
Nej, det är ju det som är lite intressant, att man pratar om massinvandringen i sig som ett valfusk. Det gjorde också en arg blatte, den här högerpopulistiska YouTubern. Eller vad han nu
är. Ja, men den där var ju även inne och svängde bland vissa så profilerade högerpopulistiska debattörer. Den här idén om sosseröstningen som rör sig någonstans i mellanlandet mellan konspirationsteori och ett faktum. Sådär.
Ja. Men jag tycker att det är en ganska talande bild av vad Sverigedemokraternas teoretiska resonemang om vilka som är svenskar påverkar, hur det påverkar liksom stämningarna i praktiken. Nu är det inte Sverigedemokraterna som parti som har gått ut och sagt det här. Men jag tycker att det synen på vilka som är svenskar också, att säga, rätteligen en del av det alltså folket som demokratin omfattas av. Det speglar lite grann av det här resonemanget i Sverigedemokraternas principprogram. Och liksom det är en viss demografisk grupp då som uppenbarligen röstar mer vänster än höger. Och att det i sig innebär ett valfusk, det är som sagt, det är ganska talande. Men i alla fall, en annan sak som fick stor uppmärksamhet efter valet var Mattias Karlssons William Wallace-artade pep-talk på Facebook dagen efteråt. Och det avslutades med den något svulstiga formuleringen: det finns bara två val, segra eller dö. Det är flera före mig som har påpekat att det där är, det är ingen bra svenska.
Jaha.
Alltså, det finns bara två val. Det finns ett val med två alternativ då, menar han.
Okej.
Okay. Ja. Jag stör mig jättemycket på det där. Och det är som sagt, jag är inte den första som har påpekat det. Så vi ska inte ge oss in i en lång diskussion om det. Han har uttryckt sig likadant på fler ställen. Att det finns två val när det egentligen bara finns ett val. Kan någon lära Mattias Karlsson den här skillnaden?
Jag är ju i och för sig den sista personen som ska sitta och tracka folk för den typen av problem med svenskan, så att säga.
Du och jag har ju haft några diskussioner om korrekt svensk genom åren. Och din hållning är i stort sett att vad som helst, så länge man gör sig nästan förstådd, så är det korrekt svensk.
Ja, det har jag lärt mig av Fredrik Lindström och hans program så, om svenska språket. Så.
Fredrik Lindström kan dra åt helvete.
Jag är så språkliberal. Ja, som det heter.
Språkkonsult.
Anything goes. Men jag måste säga
det. Så vill jag säga till våra lyssnare att det heter ju mer desto bättre. Inte ju mer ju bättre, eller desto mer desto bättre. Så vi bara kallar oss det en gång för alla, snälla.
Och sen när ni går ut och pratar liksom som människor gör i sociala sammanhang, så spelar det här ingen roll givetvis. Utan om det kommer någon människa och överhuvudtaget påpekar det, då bara ni vänder på klacken och går därifrån. Människan är väldigt otrevlig och osympatisk.
Det här är anledningen.
Ni vill inte ha med den här människan att göra.
Det här är anledningen till att jag inte har några vänner.
Men jag måste säga det. Ja. Jag måste säga det, att den här segern, eller det, alltså det hade lika gärna kunnat vara The Golden One som hade gjort en sån grej. Mm. Så.
Ja, han är inte heller så bra på att formulera sig. Nej, jag skojar bara. Det var ju inte det här språkfelet som var liksom... Det var inte det som orsakade... det var inte det som orsakade ramaskri i svenska medier, utan det var ju den här liksom krigsretoriken som Mattias Karlsson anammade. Dessutom, alltså Jimmy Åkesson fick ju frågor om det här i sin comeback i Skavlan på fredagen efter valet. Och då svarade han kallt att det ju stämmer. Att retoriken är berättigad eftersom att vi faktiskt befinner oss i ett krig.
Våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död.
Ja. Det är ju sant.
Men det här är ju en tale man håller i krig.
Ja, och det är ju ett kulturkrig som pågår i hög grad.
Det var väldigt märkligt, kan jag tycka.
Ja, det har inte blivit så mycket diskussion om det, utan då bara accepterade man det och så gick man vidare, typ.
Nej, men jag beror på vilken ledarskribent du läser, så att säga.
Jo, såklart.
Men eller hur? Alltså, han hade ju egentligen bara kunnat säga så här, ja, men alltså, Mattias Karlsson gillar ju att dra sig med den typen av svulstiga grejer, för att han typ onanerar och tittar på Game of Thrones och Sagan om ringen varje helg.
Ja, men och Karl XII romantiker utav Guds nåde.
Ja, men precis. Och där hade man kommit undan, men det blir något märkligt när en så partiledare sitter och säger att det är rimligt att det finns två val, seger eller död.
Jo, men jag tror inte att han förlorar någonting på det, men jag tyckte det var intressant att se hur Jimmy Åkesson blir mindre och mindre ängslig när det gäller såna här saker.
Mm.
Han satt där, nästan lite coolt tyckte jag att det var, att han satt där helt kaxigt bara och sa, ja, det stämmer ju. Fuck you. Varför ska jag liksom dansa efter din pipa?
Intervjun i sig var väldigt intressant, kan jag tycka. Framförallt från Skavlans sida. Han var ganska spidig. Det tyckte jag var kul.
Vad tyckte du då?
Nej, men han var lite så nonchig. Alltså nonchalant mot Åkesson, och möjligen tillbaka också.
Det kanske han var. Jag tänkte på att han verkade lite nästan förnärmad över, alltså som att han var sur på Jimmy, för att det var Jimmys fel att han hade fått så jävla mycket skit förra gången som Jimmy var med i Skavlan.
Jo, men lite åt det hållet, men också att han drev med honom på ett sätt som man aldrig annars ser Skavlan göra med andra gäster. Tänkte du på det?
Nej, en drev med honom vet jag inte. Men att han verkade lite sur, det slogs jag.
Ja, men han var något hånfull när han sa någonting om att du får ursäkta min svenska, när han skulle läsa upp citat, och så sa han, det tycker du typ är viktigt, lite så, ja, men hånfullt.
Ja, jag vet inte om det var hånfullt, det slog mig mer som lite så här lekfullt, skämtsamt faktiskt.
Det, ja, men jag tänker så, din gruppledare Mattias Karlsson, han skriver då på Facebook ett långt inlägg om vad som nu vi står föran. Då skriver han, våra motståndare har på riktigt, förlåt min svensk, jag vet man ska kunna snacka flytande svenska för att vara svensk i din, men det...
Jag tycker du är rätt duktig faktiskt.
Du får slänga mig ut om det...
Ja, jag får göra det.
Jaha, nej, jag tolkar det som att det var ganska så ja, att han typ drev med honom. Snarare än att det var så här, det hela, jag vet inte, man får väl titta på den här, det är jättemärkligt att vi sitter och pratar om den så här, men
ja.
Men det var, stämningen var ju väldigt intressant så.
Jo, nej men som, ja, det var lite stel stämning. Det var som två personer som hade lite av en beef med varandra. Det kanske också att man läser in en del med tanke på hur det gick senast i också var med i Skavlan.
En mer konstig stämning av att de hade dratt med hans stackars fru där.
Ja.
Som förvisso är numera någon, alltså toppolitikern i Sölvesborg. Men jag vet inte vad hon hade där att göra. Sådär. Hon fick inte särskilt mycket frågor som var relevanta, kan jag tycka. Och det var ju, kändes mest som en ursäkt att ta med henne så att hon kunde ha med Jimmy igen typ.
Ja, fast det hade de inte behövt. Hon behöver ingen ursäkt för att ha med Jimmy igen. Alltså, varför skulle hon vara en ursäkt för det?
Jag
förstår inte heller vad hon gjorde där. Men
att det skulle bli alltså mer avslappnad stämning kanske.
Jimmy vill bara vara med om hans fru också där, så han kan hålla någon i handen. Mot den, liksom, den stygga norrmannen som är ute efter honom.
Nej, men att det kan fortfarande vara så, det blir inte så rakt på, alltså du kan inte riktigt grilla någon när det sitter två som ett par i studion. Ja, men det blir lite konstigt, blir det inte det?
Ja, jag vet inte.
För att jag tyckte att jag fick ut det lite av den här intervjun, att jag tyckte det var lite märkligt, för han ställer några frågor till henne, till Louise i början, heter hon väl, Louise Eriksson. Mm. Och så ställer han några frågor till henne i början, och sen när han är klar där så grillar han Jimmy.
Ja, men de pratar ju lite grann med henne först om livet som sambo med Jimmy Åkesson. Alltså han är borta mycket under valrörelsen och bla bla bla. Ni sitter och skypar på kvällarna. Okej. Den typen av grejer. Och sen så vänder han sig helt mot Jimmy och börjar prata om de här frågorna om Mattias Karlsson och annat. Så det har du rätt i. Det kanske var från Skavlans sida också ett sätt att bädda in honom i en falsk säkerhet. Men i alla fall, det här med kulturkrig tycker jag är intressant. För han förtydligade det här med att ja, alltså, det, retoriken från Mattias Karlsson är berättigad eftersom att vi befinner oss i ett krig. Men inte, ett, liksom, inte en väpnad konflikt, utan ett kulturkrig. Liksom.
Mm-hmm.
Och jag lägger en del tankekraft på det där med kulturkriget som pågår eftersom att jag tycker att det nog är mer intressant egentligen att följa än det politiska spelet. Även om det politiska spelet är ganska spännande nu med regeringsfrågan och allt det där. Men kulturkriget, eller om man tar ner diskussionen lite grann och pratar om kulturdiskussionen, verkar ju ha en större bäring på samhällsdebatten. Eftersom att politikerna ofta framstår som döda fiskar i strömmen när det kommer till att sätta agendan. Om du tar valrörelsen 2014, där politikerna ändå följde någon slags grundläggande hederskodex om humanism och respekt för liberala värderingar och sådär. Mm. Den som till exempel kritiserade invandringen fick på den tiden gå väldigt försiktigt fram. För då var det ju slagsida vänster ut på kulturkrigets slagfält, så att säga.
Mm.
Så till den milda grad att pendeln nästan slog runt och det skapades en slags ny politisk inriktning som kallades för identitetsvänster med alla möjliga regressiva idéer om till exempel rassegregation och en apologetisk inställning till auktoritära religiösa dogmer och sånt. Men i den här valrörelsen så var det precis tvärtom. Den här regressiva vänstern, den är totalt tillintetgjord, och den som förespråkar en friande invandring, det är ju den som får gå väldigt försiktigt fram nu. Centerpartiet har ju spenderat hela våren med att nästan be om ursäkt för gymnasielagen som gör att många asylsökande från Afghanistan får en ny chans att söka uppehållstillstånd i Sverige.
Yeah.
Och Ebba Busch Thor medgav, alltså nästan först med en pistol mot tidningen, att hennes parti var för familjeåterförening i de här debatterna och i partiledarutfrågningarna. Men hon la alltid in brasklappen att men det spelar ju ingen roll. För det finns ju ändå ingen majoritet för det i riksdagen. Så det spelar liksom ingen roll att vi tycker så, för det kommer inte gå igenom. Hur ofta resonerar man på det viset precis före ett val?
Ja, men det är väl fler som har gjort, tänker jag. Bland annat Sverigedemokraterna i frågan om abort. Sådär.
Jo, precis. Absolut. Men det säger ju någonting om att frågan är lite så här, ett sänke för partierna. Det är inte som att Socialdemokraterna skulle ha sagt, när man lanserar den här idén med familjeveckan, om man då hade gått ut och sagt, ja, men lyssna inte så mycket på det här. Det är bara vi som vill ha det. Så det spelar ingen roll, liksom.
Men var inte problemet att det var en mindre, alltså en fråga i periferin, både från då Sverigedemokraterna eller från KD? Det är inte så att SD till exempel för fram abortfrågan som den viktigaste frågan.
Nej, fast det beror på hur man ser det, därför att det är ju uppenbarligen en fråga som har föregåtts av en ordentlig strid inom det egna partiet. Om man gör analysen att den här positionen kommer att kunna vara ett potentiellt sänke för oss i valrörelsen. Men vi brinner så pass mycket för det här att vi ändå tänker stå för det. Att man slår fast det på kongressen. Sen så har ju strategerna och partiledaren, de som är allra högsta på toppen, de är inte så jävla sugna på att lyfta upp det. Problemet är att man har ett kongressbeslut där en massa människor faktiskt har slagits för någonting som man tycker är viktigt.
Jo, men det är väl det som är poängen, för att båda de här partierna tycker uppenbarligen att de där frågorna är värda att ta tag i. Men ja, det blir ju... Det säger väl någonting kanske om interndemokratin då?
Ja, och jag tänkte på det här med att Centerpartiet har ju förmodligen... Allas analys har ju varit på att de har gått fram så mycket därför att de har varit en stark liberal kraft som har stått fast vid sina värderingar även när det blåser snålt, liksom. Men ändå... så ber man ju nästan om ursäkt för sin egen politik under valrörelsen när det gäller invandrarfrågan. Och det kanske inte har att göra med så mycket att man är rädd att Centerpartiet ska tappa väljare, utan att man är rädd att alliansen som sådan ska tappa väljare. Därför att för alla som röstar på Moderaterna och är för en strikt restriktiv invandringspolitik, så framstår ju Centerpartiet som något av ett rött skynke. Att det kanske inte är en så bra idé att rösta på Moderaterna, för då får vi Centern samtidigt.
Jag tänker mig mer att det kan vara så att det är så att man rent ideologiskt är för den här idén, alltså om en global värld och en idé om att asylrätt och alla de här frågorna om att hjälpa flyktingar och sådär. Men samtidigt att i valrörelsen eller i den politiska debatten just nu så är inte den, alltså, ideologiska frågan så gångbar.
Nej, exakt. Att
du kanske vill tona ner det, även fast du då rent ideologiskt står för de här sakerna, så kanske inte det du vill vifta med i ansiktet på folk, för då kanske man tror att man förlorar väljare då.
Nej, men det är det jag menar. Och där har det ju skett en jättestor omsvängning från bara förra valet. Att förra gången var det ju tvärtom. Att om du skulle kritisera invandringen så var man tvungen att vara superförsiktig. Och idag är det precis tvärtom. Och det finns förstås fler orsaker till det än det här kulturbråket, eller vad folk bråkar om på Twitter. Men jag vill ändå mena att det, alltså, kulturkriget som egentligen går ut på att vinna slaget om vilken politisk fåra som det är coolt att tillhöra, får betydelse för det bredare politiska samtalet. Delar av vänstern var helt enkelt för 5-6 år sedan så töntig och motbjudande att många lockades till den totala motsatsen. De nonsensfrågor som gav alt-right, eller kanske alt-light-högen, luft under vingarna, som idéer om safe spaces och trigger warnings och att ord egentligen är en form av våld, sådana saker. Det fick ju ringa på vattnet och verkningar i riktiga materialistiska frågor. Det finns flera exempel på det, tycker jag, i USA. Ben Shapiro till exempel, som du har pratat om förut. Den här konservativa, vad är han, journalist, skribent, författare.
Skribent tror jag han räknar sig som, va?
Ja,
han har ju skrivit om det. Han har någon talk, eller någon podcast, liknande historia.
Ja, så. Precis, och skrivit några böcker. Han är ju, egentligen sin...
Daily Wire heter det så.
Ja, men precis. De har jag skrivit för. Han är ju egentligen sinnebilden av en religiöst fanatisk jävla tunt. Men han har ändå blivit ändlöst populär genom att göra några puckade studenter som vill förbjuda vissa talare på universiteten till åtlöje.
Sorry, men det gäller ju alla de här.
Ja, men det är ju en position som man då sen kan använda senare för att tala till sin följarskara om saker som att förbjuda abort eller nyliberal marknadsekonomi, som egentligen inte har någonting att göra med orsakerna till varför han var populär från början.
Yeah.
Vi kan lyssna på ett litet klipp som jag tyckte var lite avslöjande för just det.
So today I wanted to do something a little bit different. I've talked a lot about various themes that you see on college campuses and in our politics. I've talked about white privilege and why I think it's nonsense. I've talked about safe spaces and microaggressions and trigger warnings. So if you want to see any of those speeches, all you have to do is go over to YAF's page and you can watch all those speeches. But today I want to do something new. I want to talk about the rising tide of democratic socialism in the country. And I want to talk about all of the myths that are being pervaded by the Democratic Party and the media regarding one of the worst systems of thought ever pervade against the human race.
Alltså, förstår du vad han gör där?
Ja, han går från att nämna de här trigger warning-grejerna och sen helt plötsligt så vill han, nu ska jag prata om något annat idag.
Precis,
och han säger en djupare ideologiska övertygelse.
Ja, han säger också rakt ut att okej, jag vet varför ni är här. Jag har pratat om problemet med white privilege och safe spaces och trigger warnings, men nu ska jag prata om det här. Varför demokratisk socialism är skitdåligt liksom.
Ja.
Och alltså publiken är ju redan hans största fans, så de kommer ju hänga med på vad han framställer för tankar vad det gäller ekonomisk politik också. Och det tycker jag är väldigt intressant, hur man använder de här sociala frågorna för att liksom bryta ner förtroendekapitalet hos sina motståndare och bygga upp ett förtroendekapital för sin egen ideologiska, materialistiska ståndpunkt.
Mm. Men ta en annan, vi har pratat om honom tidigare också, Jordan Peterson. Den kanadensiska professorn i psykologi eller vad det är. Han gör ju lite samma sak, att han också pratar om den här typen av, han har ju blivit känd för att också attackera de här social justice warrior grejerna.
Exakt.
Men jag tycker det blir jättespännande när han går in på sin egen då ideologiska och filosofiska övertygelser, för då är han ju en total idiot. För det är liksom, det är bara ett jävla hopkok av sån jävla common sense moral som han håller på med, att det finns liksom inget större system, utan det är lite så dygdetiskt att han har lite idéer här och där om saker och ting som oftast grundar sig i märkliga resonemang från biologi och sådär.
Men jag håller helt med, och Jordan Peterson är ju också som sagt ett helt perfekt exempel. Alltså det är helt liksom ofattbart om man liksom kollar ur ett längre perspektiv att idag är Jordan Peterson typ den coolaste revolutionären som finns. Alltså gubben som sitter i tv och uppmanar folk att städa rummet och tvätta munnen med tvål. och säger saker som att det är viktigt att tro på Gud och ja, sådana saker. Han är liksom stentuff anti-etablissemangs och systemkritiker idag.
Men det som hände någonstans med de här två karaktärerna och de andra karaktärerna på den kanten, det är väl att de, alltså stora delar, men det, eftersom den här då social justice warrior-idén var så högljudd och att det sällan var, nu kanske jag tar på mig en väldigt stor hatt här, men att det sällan var vänster- eller mittenpolitiker i USA som kritiserar den här typen av beteende, och sen de som har spunnit vidare på det är konservativa debattörer.
Mm.
Så det råkar bli så att de blir väldigt edgy. För att de är de enda som har vågat kritisera det här.
Jo.
Eller vågat, men de är enda som har varit så här, har gjort det på ett sånt sätt som de har gjort, och sen så har de dragit så att de har fått följare på sin sida.
Precis, men jag tror att det var viktigt att de gjorde det här i rätt ordning. För Jordan Peterson, han var ju någon sån här ganska okänd akademiker inom psykologi. Han var väl helt okänd egentligen utanför sitt universitet innan han gjorde några transaktivister på universitetet arga. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någonting om en lag om diskrimineringsskydd som enligt honom då var i konflikt med yttrandefriheten. Och han blev superpopulär på att prata om det, men idag så lever han ju på att föreläsa och skriva om helt andra saker. Som sagt, som att samhällen inte klarar sig utan gudstro eller att socialism är dåligt. Sådär. Men mest pengar, det gör han ju på att sälja sådana märkliga självhjälpsböcker till män. Alltså den typen av böcker som förr bara såldes till ängsliga migräntanter typ. Men han har ju helt genialt exploaterat en outforskad marknad för den här typen av självhjälp genom den här strategin då.
Ja, men frågan, ja, sen så ska man väl, jag vet inte riktigt om det är en uttalad strategi från hans sida eller om det bara blev så.
Nej, men precis, det blev nog bara så. Men jag tror inte att han hade uppnått samma popularitet om han inte hade börjat med att vara den som satte ner foten på sitt universitet mot the social justice warriors.
Nej, det har du förmodligen helt rätt i. Men det som du säger, för att jag äger ju hans 12 rules of life.
Mm.
Och det är ju den dyngan. Det är ju verkligen så här, bara, men vad är det här för blaj? Och det känns verkligen att den ordningen har varit, att han har fått lite för mycket uppmärksamhet. Och sen så han känt sig tvingad att skriva en jävla bok, typ.
Ja. Det finns ett till exempel också, det är den här Dave Rubin. Som är någon slags tykonom som lämnade den amerikanska vänstern. Med hänvisning då till att den hade blivit regressiv. Och han gjorde sig känd genom att stenhårt kritisera identitetspolitiska idéer. Och så här... illa dolt islamförsvarande. Han kritiserade sina gamla arbetsgivare väldigt mycket, som är The Young Turks, som är en sån här vänsterliberal tankesmedia, eller vad ska man säga, alternativmedia i USA. Men det lustiga är att han i samma veva också blev typ libertarian i ekonomiska frågor. Även, det är saker som inte har någon koppling överhuvudtaget egentligen. Att han lämnade då den amerikanska vänstern för att han tyckte att den hade blivit regressiv i moraliska och sociala frågor. Men han blev också libertarian och tyckte liksom, så här marknadsfundamentalistisk och ja, nyliberal helt enkelt.
Men det var han inte innan, eller vad?
Nej, det var han ju inte. Det var han inte. Han var ju på vänstern. Men nu vill han liksom att allt ska skötas utav den fria marknaden och allt ska vara fritt.
Okej, okay, men är det inte så att jag kan tänka mig att det finns också en sån glidning, alltså i och med att den här, alltså att det är en ny diskurs så att säga, alltså ett nytt sätt som vi pratar och diskuterar olika frågor och vad som är på agendan och så vidare. I och med att den har skiftat och att de människorna som började kritisera det ena, de gled över till det andra.
Ja.
Alltså att du hamnar... Alltså jag ser inte jättefrämmande som att om du har tillhört en vänster liberalistisk rörelse som han gjorde och som pratade mycket om de så här social justice-frågor. Och sen så börjar du ifrågasätta det. Dels att du hamnar och tar del av nya argument, så att säga. Eller en ny, alltså du tittar ju förmodligen på andra typer av debattörer. Men det andra är att jag tänker mig att man kanske blir mer skeptisk till statliga ingrepp, så att säga. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja.
Att man inte, att det liksom, eller det är väl snarare så att man börjar kanske titta på en annan ideologisk grund och andra debattörer.
Ja, och kanske börjar liksom umgås i andra kretsar och sånt där, jag vet inte. Alltså just Dave Rubin ger inte så mycket för, ärligt talat. Han är ganska snurrig när han pratar om ekonomiska frågor överhuvudtaget.
Men inte lite Aron Flam typ?
Jo, ja precis, jag fattar liksom inte riktigt vad han vill.
Eller jag ska säga mer Chang Frick typ. Chang Frick, jag tycker är väldigt märklig när man lyssnar på hans ideologiska grunder.
Ja, men även Aron Flam, därför att alltså han pratar om att han vill krossa socialismen och han vill omdana samhället och sånt där, och jag har liksom aldrig hört han riktigt säga vad som är problemet med en välfärdsstat, utan när han pratar om hur han skulle göra för att, alltså vad han skulle göra för att förändra samhället om han typ var president, då hade han infört en författningsdomstol. Mm-hmm. Det är allt. Jag vet inte om det var exakt allt, men det var liksom det som var hans viktigaste reform. Och jag fattar liksom inte hur det, vad det har att göra med att krossa socialismen. Nu gjorde jag säkert inte hans politiska reformprogram riktigt rättvisa. Men jag minns det som väldigt, väldigt fattigt med tanke på hur svulstig retoriken är. Och lite samma sak är det med Dave Rubin.
Okej.
Dave Rubin, när han ska förklara sin ekonomiska teori, han säger väldigt mycket bla bla bla. Alltså, det är också talande på det sättet, tycker jag. Att konkurrensen kommer kicka in och så kommer det företaget och bla bla bla, säger han. Och sen så har han liksom gjort sin poäng, tycker jag.
Okay.
Men, man brukar säga att libertarianism, det är mäns... Vad är det man säger? Att det är den manliga versionen utav astrologi.
What?
Det är som när kvinnor vänder sig till astrologi, så vänder män sig till libertarianism. Det var rätt roligt sagt.
Okej, okay. Ja. Som någon new age-grej, eller vad det?
Ja, men precis.
Ja, ja.
Det är sånt där spännande flum som man håller på med. Liksom. Det var egentligen inte min poäng att jag skulle pissa på libertarianism. Utan jag skulle bara visa på hur de här... det här kulturkriget i sociala frågor spiller över på vad människor tycker i materialistiska, ekonomiska.
Men jag måste säga det att de här, det finns ju sån motsvarighet till de här debattörerna, de här alt-right och konservativa amerikanska debattörerna i Sverige. Eller mer alt-light-debattörerna. Mm-hmm. Och då tänker jag kanske mest på... eller de är inte på samma sätt, men jag tänker på Hanif Bali och Ann Heberlein och Katarina Janus och sådana där. Men det jag tänker deras problem är ju, eller men jag hör sällan de prata om politik. Utan de pratar oftast om, alltså de försöker vara mest provokativa och så här, och vi måste prata om det här och nu ska jag vara edgy. De försöker vara edgy. Men det är väldigt sällan faktiskt jag hör Hanif Bali eller Ann Heberlein eller Katarina Janus eller någon typ prata om vad de vill genomföra. Sådär. Har du hört det?
Nej, det har jag inte. Okay. Och jag tycker nog inte att de är alltså svenska varianter på Jordan Peterson eller...
Nej, det var ju det jag sa.
Eller Dave Rubin eller ens Ben Shapiro. Utan jag tycker nog att de egentligen är högerns varianter på den här liksom gamla nidbilden av vänsterns social justice warriors. Vad jag menar.
Okej.
Och det var lite det jag skulle komma till, att nu har ju pendeln svängt. Och jag tycker att Twitterhögerns plötsliga hysteri kring Vänsterpartiet till exempel, den tyder ju på det. Rebecca Weidmo Uvell och Ann Heberlein som skriver om Vänsterpartiets, alltså jag tror Ann Heberlein som beskrev dem som deras blodtörstiga ideologi, och hur kan man tänka sig att samarbeta med denna modiska lilla socialistiska sekt typ.
Yeah.
Och jag tänkte att det här påminner ju en hel del om den gamla vänsterns hysteri kring Sverigedemokraterna. Mm. Alltså att man liksom, man släpper allt som har med riktig liksom sund politisk diskussion och analys eller liksom att bemöta motståndarnas argument, alltså allt det där helt och hållet, och övergår bara till total moralhysteri.
Ja, just det.
Och det var ju precis det som var liksom vänsterns problem för 5-6 år sedan, som personer som Jordan Peterson, Dave Rubin och Ben Shapiro kunde studsa mot när man byggde upp sina egna karriärer. Eller hur?
Mm. Mm,
Johannes Nilsson, författaren och vad han nu är, kulturpersonlighet, han illustrerade det här skiftet som har hänt på Twitter ganska bra i sin podcast Tykonom. Har du hört den?
Nej.
Han pratar med en gäst varje gång, så pratar han om den här typen av frågor ofta.
Okay. Och är det någonting du kan rekommendera?
Ja, jag tycker faktiskt att den är jättebra.
Okej. Okay.
Men han hade hittat en Twitter... Precis. Men han hade hittat en Twitter-bio som han menade på illustrerade skiftet ganska bra i vad som har hänt på Twitter. Det stod så här då. Liberalkonservativ ställningsbyggare som kommer att köna dig. Vad du än säger så började det på 30-talet. Still waiting for that white privilege. Det var liksom bion. Och den här Twitter-användaren hade en bild, en profilbild där han bar Aron Flams krossa socialismen t-shirt medan han skakar hand med Hanif Bali. Och där är han ju. Alltså spegelbilden av Twitter-användarna som 2012 hade blått hår, näsring och skröt om sina diagnoser samtidigt som man försökte läxa upp äggkonton som skrev något vagt heteronormativt, till exempel.
Ja, just det.
Kanske är det här vänsterns chans att studsa tillbaka, att använda den här hysterin på Twitter för att liksom propagera i nästa steg för socialistisk ekonomisk politik istället.
Du tror att, men är det inte så att vi kommer hoppa fram och tillbaka nu?
Det kan du lägga mycket det att liksom, om 4 år, då är det coolaste som finns att vara socialist och liksom tro på planekonomi och sådana saker. Och sen om 4 år till, då pendeln svängt igen. Därför att oavsett vem det är som har överläge på Twitter så blir man så motbjudande och vidrig mot sina motståndare att man kommer att stöta ifrån sig all form av support. Det var allt för veckans avsnitt av Inte Rasist, men podcast. Maila oss gärna på podd@interrasistmen.se så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Okej.
Hej då.
Hej då.